Vi ska läsa en text ifrån Matteus evangeliets 25:e kapitel. Det är ju domsöndagen idag. Kristi återkomst är rubriken. Och så här står det från vers 31 i kapitel 25. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Det är lite att bita i, eller hur? Som vanligt använder Jesus en bild som åhörarna känner igen. En herde kunde ha både får och getter i sin jord. De är svåra att skilja åt, men herden har full koll på vem som är vem. Vad ett får är och vad en get är. Och på kvällen så skiljs de här åt, därför att getterna har lite andra behov än vad fåren har och behöver värmas på ett annat sätt än fåren. Så på kvällstid skiljer man får och getter åt. Och så beskriver sig Jesus så här i framtiden. Han är upphöjd. Han är den odiskutabla härskaren över allt och över alla. Och jordens alla kungar regerar Jesus över. Inte egentligen enligt Nya testamentet först då, utan redan nu. Han beskrivs som härskaren över jordens alla kungar. Men en dag ska det bli uppenbart för alla. Och då ska Jesus hålla dom. Ofta säger människor: jag tror inte på en dömande Gud. Jag var på ett präst- och pastorsmöte ute på Bjärka-Säby för ett par år sedan, eller ett litet tag sedan, jag vet inte vilket år det var. Vi har ett sånt här om året, och en av kollegorna utbrister i ett samtal: jag tror inte på någon dömande Gud. Och alla hummar med. Jag känner mig lite mer tveksam när man säger så. Jag tror att Gud ska döma och ska förklara varför. En Gud som inte tar itu med mörkret, som ser mellan fingrarna med övergreppen, med bombningarna, med förintelsen, med våldet i nära relationer, med roffandet på andra människors bekostnad är inte god, utan valhänt, maktlös och kanske till och med cynisk. I Nya testamentet är hoppet om Jesus på det där domarsätet en bra sak. Det är goda nyheter för världen. Jag glömmer aldrig, för många, många år sedan, jag jobbade på en bibelskola och vi åkte varje termin med våra bibelskoleelever till Göteborg. Vi hade starka relationer med ett behandlingshem i Göteborg som heter Linneahuset. Ett behandlingshem för tunga missbrukare. Och vi hade ett team placerat där och en gång då varje termin åker vi dit och hälsar på dem. Och är ute på gatorna och pratar med människor. Det fanns ett café där för gatans människor. Och så fanns det något som kallades för gatukyrkan. En slags en lördag kvällsgudstjänst dit människor med ett ganska tilltuffsat både inre och yttre kom på gudstjänst. Vid ett tillfälle kommer det in en man med ett stor hink med rosor när vi precis har liksom, ska börja gudstjänsten, och så gör han ett stort nummer av att han delar ut en ros till alla kvinnor i hela rummet. Så här. Efter gudstjänsten så samlar vi ihop alla de där, stoppar tillbaka dem i hinken och går ner med dem till blomsteraffären där han har snott allihopa precis innan gudstjänsten börjar. Men vid ett tillfälle predikade jag där om dom. Och kände mig liksom ledd att göra det, men hade en viss farhåga. Men hur ska detta landa hos de här människorna? Men jag kommer aldrig någonsin att glömma det, därför att det landade på ett helt annat sätt än vad det skulle göra i andra sammanhang. De fattade grejen. Menar du att den där dysfunktionella familjehemmet där jag växte upp ska stå till svars för vad som hände där? Menar du att Jesus Kristus stod på min sida och kommer att ställa människor till svars för övergrepp, för våld, för smärta, för mörker? Och så insåg jag hur de här texterna om dom ska uppfattas. För den som har farit illa är det goda nyheter att djävulskapen på ett eller annat sätt ska fram i ljuset. Det här är skrivet, hela Nya testamentet är skrivet till kämpande människor. Till kristna som undrar vem som egentligen ska få sista ordet. Och det är väldigt lite i världen som tyder på, både när det här skrivs men också nu när vi läser det, att Jesus kommer att avgå med segern. Kejsaren, utsugarna, herrarna ser ju alltid oroväckande starka ut. Hur ska det här sluta? Och så kommer den här texten om människosonens dom. Jesus ska sitta på sin härlighetstron. Det här kan man suga på en liten stund. Han kommer med alla sina änglar, står det här. Alla. Undrar hur många det är. Alla tider, alla skeenden, alla händelser sammanstrålar liksom framför den här härlighetens tron. Och alla folk, alla människor som någonsin har levat ska stå där. Historiens alla gestalter, de vi kan namnet på och de vi inte kan namnet på, ska stå i vad en bibelkommentator kallar för ett kosmiskt Woodstock. Han har inte helt fel. Alltså, det kommer ju att bli en jätteskara, för att uttrycka sig lite försiktigt. Men det som är anmärkningsvärt i den här texten om människosonens dom, det är ju att det inte handlar om några stora gester. Fokus ligger inte på världshändelserna, åtminstone inte i dagens text, utan på den enskilda människan. Och inte vilken människa som helst, utan en av de minsta. En av de minst betydelsefulla, minst synliga och minst kända. Och frågan som liksom hänger i luften är: vad har gjorts mot denne? Men frågan är ju nu då, hur ska vi se på det här? Är det till sist, om man läser den här texten enbart, så kan man ju bara sluta sig till en enda uppfattning, nämligen att det till sist ändå är gärningarna som avgör. Eller hur? Någon har beskrivit det så här. Det är som att Matteus evangeliet ritar ut två gränser. I kapitel 20 finns berättelsen om vingårdsarbetarna som får samma lön trots att de har arbetat olika länge. Och där är det som att gränsen dras mot den här rättfärdigheten genom gärningar. Gud är chockerande generös och han benådar vem han vill. I den här texten så är det som att gränsen liksom dras åt ett annat dike, nämligen fromheten utan kropp, tron utan barmhärtighet. En gräns mot något slags intellektualiserad teologi utan skit under naglarna. Det går att köra i olika diken på något sätt. Och det är som att de djupaste bibliska sanningarna alltid uttrycks i paradoxer. Men ändå, vi måste stanna en stund till vid det här. Talar inte Jesus och Paulus emot varann? Paulus trycker ju stenhårt på att man inte kan bli rättfärdig genom gärningar. Och så verkar det ju här som att det är det enda som gills. Ja, men det verkar som att det kan finnas två sorters rättfärdighet. Paulus talar emot den uppblåsta rättfärdigheten som kommer bärande på sina liksom meriter och som kräver något slags Guds gillande och som uppfattar att allt annat än ett MVG i fromhet vore någon slags skymf mot mig. Det är Paulus inte ett smack till övers för. Det Jesus talar om här, det är den förvånade rättfärdigheten. Men, vad menar du? Ska vi få ett helt himmelrike? Vi har inte gjort något märkvärdigt. Vi har låtit nåd gå före rätt i en känslig affärsrelation. Vi har efterskänkt en skuld till en släkting. Vi har passat barn när en ensamstående mamma gick på fest med sina vänner. Inte var det väl dig vi mötte där, Jesus? Johannes Chrysostomos, en av den tidiga kyrkans ledare och predikanter, han påminner oss om att Jesus i dagens text ger oss väldigt alldagliga och väldigt enkla exempel. Jesus säger inte: jag var sjuk och ni helade mig. Han säger inte heller: jag var i fängelse och ni befriade mig. Nej, exemplen är inom räckhåll för varje människa som önskar betyda något. Kanske Jesus skulle säga till oss: jag var en EU-migrant och du lärde dig mitt namn. Jag var en strulig elev i lågstadiet och du såg mig. Jag växte upp i ensamhet och du bjöd mig på en fika. Det är liksom andan i den här texten. Det är, jag vet inte om du var här tidigt i höstas när jag predikade om den barmhärtige samarien. Det är lite samma smak här. Det är något oansenligt över det berömvärda här. Vem som helst kan göra rätt. Och egentligen är budskapet detsamma som, ni vet, Matteus evangeliets inled. Ganska tidigt så har vi ju bergspredikan där Jesus också undervisar och säger: saliga de barmhärtiga. De ska möta barmhärtighet. Det är liksom lite som när Jesus undervisar om förlåtelse. Du vet, när vi ber Herrens bön: så som och vi förlåta. Eller liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det är som att förlåtelsen vi tar emot och förlåtelsen vi ger liksom relaterar till varann. Vi ingår här i ett slags barmhärtighetens kretslopp där vi tar emot och där vi ger vidare. Vi ger, vi blir påfyllda. Att leva i oförlåtelse, det är att bryta den där cirkeln. Det är som att vi har dragits in i ett slags kretslopp av nåd. Och när vi börjar leva i oförlåtelse så liksom knäcker vi det här flödet på något sätt. Eller bromsar upp det. Är ni med? Här är det lite samma sak när det talas om barmhärtighet. Man skulle ju kunna bli ganska upprörd över den här texten. Känner inte du att den är lite på gränsen? Jag bara såg att jag skulle prika över den här texten. Bara, aha, tack, hyggligt. Så man behandlar sina vänner. Men man kan också vända på det här istället för att tänka, men Jesus, åh vad besviken jag blir att Jesus är så kärv. Så skulle man kunna tänka så här. Låt mig testa en tanke på dig. Läraren berättar redan nu vad som kommer på provet. Han vill nämligen att du ska klara det. Tänk dig en skolsal där det drar ihop sig till det stora, stora testet. Och läraren säger, nu ska jag berätta för er vilka frågor som kommer på provet. Det är det han gör här. Alla vet hur frågan kommer att lyda. Han vill inte fördömelse. Han vill alltid frälsning. Hur många gånger har vi inte hört och själva sagt att våra små bidrag inte spelar någon större roll? Vi jämför oss med kyrkans hjältar eller mer begåvade vänner som verkar betyda så mycket mer. Jag skulle påstå att det tecknas två återkomster i den här texten. Dels är det Jesu återkomst naturligtvis. Men det är också berättelsen om den lilla människans återkomst. Den handlar om att se de små och oansenliga, de fattiga, de utstötta. Men det är också berättelsen om den lilla gesten, det enkla bidraget för att lindra nöd. Vi som lever i den här delen av kyrkan och har präglats väldigt mycket av reformationen. Vi har ju ibland av liksom ängslan för att predika gärningslära raderat alla goda gärningar ur kristen tro. Men den här texten får oss liksom att nyktra till lite. Våra liv spelar roll. Våra val gör skillnad. Och våra gärningar kan faktiskt bära doft av Guds rike. Det spelar roll hur man lever. Det här är berättelsen om hur den högste guden är funnen i den minsta människan. Världen är fullspäckad med Gud. Om du bara fick med dig en sak från dagens predikan, det är inte så illa att få med sig en sak från den predikan, så är det det här. Världen är fullspäckad med Gud. Han finns i varje gathörn. Han finns på varje anstalt. Han finns i varje bostadsområde. Han finns på bussar. Han finns till fots mot Sverige och andra mottagarländer på väg från krig och djävulskap. Kanske kommer han en dag säga, jag var på flykt från Lviv och ni var vänliga mot mig. Ni samlade in kläder och ni skyddade mig och min lilla syster mot kylan. I natt sover Jesus på en madrass i en kyrka någonstans i världen eller hemma hos en familj som just har öppnat sitt hem. Han är 5 år gammal och han är lite lättad mitt i allt. Därför att en vänlig tant har just gett honom en nallebjörn och en god kvällsmat. Man kan ta emot Jesus på många sätt. Somliga verkar ha tjänat honom och tagit emot honom utan att själva veta om det. Och de ska dömas utifrån att de har tjänat Jesus i andra människor. Ja. Världen är fullspäckad med Gud. När en fängelsepastor en gång skulle börja sin tjänst på ett stort amerikanskt fängelse, så var det en gammal kollega som just skulle gå i pension som tog honom åt sidan och sa: Bill, glöm inte att om Matteus 25 stämmer, då har du inte kommit hit för att ge Jesus till de här människorna. Du har kommit hit för att finna honom. Amen. Vi ber en bön tillsammans. Jesus Kristus, tack för att du redan nu sitter på härlighetens tron. Du är härskaren över jordens alla kungar. Alltings herre, början och slutet. Tack för att domen finns, att du en dag ska ta itu med ondskan och mörkret, att du inte kommer att slarva med det. Hjälp oss att leva för dig. Hjälp oss att följa dig, söka dig, fyllas av din kraft. Forma din bild allt djupare i oss. Amen.